Hej och välkomna till Jordero-podden. Idag så träffar vi Virga Pasqui. Vi säger man så, Pasqui.
Ja, Pasqui.
Ja, Pasqui. Så fint, jag älskar ju franska.
Det gör jag med. Konstigt nog.
Men du pratar franska?
Ja, det gör jag.
Jag pratar lite franska. Alltså jag har ju pluggat franska, men man glömmer bort när man inte praktiserar.
Franska är ett ganska svårt språk.
Mm, det också.
Det är inte så lätt.
Men så otroligt vackert, det är så poetiskt.
Det är väldigt poetiskt. Mm. Ligger högt på tycka om-listan.
Ja. Så det är jättehärligt att få vara här med dig på Stockholms Kundalini Yoga Center. Och vi är helt ensamma här nu. Så det känns så här lugnt och skönt. Ja, vi har en bebis där ute som... Jag lite ljud, men ja. Det brukar vara mycket som händer här.
Ja, här händer det jättemycket saker. Varje kväll i veckan är det ju, det är fullt inne i salen ikväll. Idag är det onsdag ikväll, så massa folk som gör yoga kommer på kvällen. Då vi har ju framförallt kvällsklasser. Sen har vi workshops på helgerna och huserar olika utbildningar. Och jag har klienter här och jag har mina kollegor och klienter. Så det händer allt möjligt.
Och den ligger så fint till, den här lokalen.
Alltså vi är ute på Reimersholme. Och för den som inte har varit på Reimersholme, det är ju liksom som en liten oas mitt på Södermalm. Man kommer liksom inte hit om man inte har en anledning att vara här.
Nej,
det finns inte så mycket kommers och sådär. Så det ligger alldeles nere vid vattnet. Så när vi sitter inne i yogasalen så sitter deltagarna och tittar ut över vattnet. Det är också inga bilar och bara massa träd och... Sommaren går ju folk ner i badrock här. Ner liksom till vattnet och hoppar i och badar. Så det är såhär superidyll.
Wow. Ja. Har du också provat?
Jajamensan.
Ja, klart. Ja, men det är så fint. Och ljuset som kommer in. Ja, det är en fantastisk lokal.
Den är en gudagåva. Den bara stod och väntade. Så var det. Det är 10 år sedan i år.
Är det så? 10 år sedan nu?
10 år sedan. Ganska exakt. Vad är det för dag idag? Idag är det... Vad är det för datum? Det är november, eller hur?
Ja.
Jag tror att det är ganska exakt faktiskt 10 år sedan. Vi skrev på kontraktet. Jag tror vi skrev på kontraktet november.
Ja.
Och 08.
Wow.
Hade de första klasserna i december.
Häftigt. Om hur mycket har hänt sedan dess? Liksom? Hur började
ni? Galet mycket.
Ja.
Galet mycket. Vi satt ju visionen att vi skulle... att det här ska bli en oas. En oas för vila och återhämtning och en plattform där alla som är sugna på att lära sig mer om kundalini-yoga och utöva kundalini-yoga kan vara och skapa sangat för hela liksom, kundalini-yoga-familjen och alla yogisar som liksom, vill vara med. Och få hit en massa fantastiska internationella gästlärare och även inrikes gästlärare. Det har vi liksom faktiskt gjort med råge. Man har haft fantastiska lärare här och har, så att det är från hela världen, så att det känns jättekul. Viktigt att sätta en intention.
Ja, men precis. Ja, det är klart. Att våga drömma.
Absolut. Så att
Var det mycket jobb i början? Eller hur liksom?
Berätta om det här början. Jag tror att det största jobbet egentligen i alla såna här transformationsprocesser som det innebär med att skapa ett center så här, det är ju att hoppa lite grann. Därför att det är att ta på sig både ansvar och ekonomiskt ansvar och praktiskt ansvar. Och det är lite som att föda, bli med barn liksom. Ja, men så, det är så att ta på sig det ansvaret. Så vi hade en väldigt tydlig intention, jag och min kollega, om att vi ville förankra oss. Vi ville ha en plats, en fysisk plats.
Mm.
Och så dök den här upp. Vi var och tittade på ett annat ställe innan. Och det här var bara några dagar och veckor efter att vi hade satt en glasklar intention med vad det var vi längtade efter. Och vad det var som behövde få komma till.
Wow.
Och så bara kom det. Och det var nästan lite för bra för att vara sant. För lokalen är så perfekt. Så att den dök upp.
Mm.
Så att det du vet det här, jag tror det var Kai Pollack. Det är väl egentligen inte han som har myntat det. Men han har i alla fall sagt det. När det är rätt så är det lätt.
Ja, när det är rätt så är det lätt.
Så det var någonting som bara gled på.
Men det är ju inte lite som The Secret också.
Jo.
Att när man liksom, man ser det framför sig. Ja. Man gör en vision. Man liksom visualiserar. Och sen kan universum leverera.
Ja, men det är så. Det gäller att hålla en tydlig intention. Och sen let go and let God. Att våga släppa taget och våga ta emot det som kommer. Därför att det kanske inte alltid blir som man själv har tänkt sig.
Mm.
Och vi hade ju då tänkt oss kanske inte fullt så stort. Och inte fullt så liksom buller och bångigt. Så här, param, perfekt. Utan vi var lite mer modesta. Men så var det så här, varför då? Det här är ju überperfekt.
Mm.
Det här hade vi liksom inte ens drömt oss fram till så.
Nej, så det gäller att våga.
Ja, det gäller att våga. Och sen ta emot det.
Mm.
Det är många gånger i livet vi får precis det vi önskar. Och sen när vi får det så tar vi inte emot det. För vi tror att vi inte är värdare. Eller vi vågar inte satsa. Eller vi tänker att Och så tackar vi nej.
Mm.
Det är ganska vanligt.
Men hade ni då vanliga jobb båda två? Eller vad var ni i livet?
Ja men precis. Jag jobbade... Ska vi se, det här är ju 2008. Nej, alltså vanliga jobb. Nej. Min son, jag har två barn, min son är född 02. Och då hoppade jag av det vanliga skeppet i mitt liv. Jag jobbade på en översättningsbyrå.
Mm.
Så att efter det så var det bara yoga för hela slanten efter det. Så att då hade jag redan varit igång ett bra tag med bara yoga.
Okej, så du jobbade redan som lärare?
Ja, jag har jobbat som lärare 98.
Det
så det är faktiskt 20 år i år.
Grattis! Tiden går fort när man har kul.
Tiden går fort när man har kul. Så,
wow.
Så där, ur det perspektivet så var det inte så utmanande. För att det var ju redan gjort. Och det var nästan faktiskt... det är också en sån här att hoppa. Att våga släppa taget om det gängse. För det finns ju någon form av norm i det också. Att ha ett jobb och gå till och vara anställd och allt det här. Och sen så... bara ägna sig åt yoga.
Ja, och i vårt samhälle så är allting lite uppbyggt på det. Att man ska vara anställd och jobba 8-5 de här timmarna.
Mm.
Alltså även dagis och allting är ju uppbyggt för att stötta den typen av livsstil.
Så,
så att göra någonting annat blir direkt mycket läskigare och svårare.
Så är det.
Men jag tror att det är många som står inför det där.
Ja, ja absolut. Och samhället är så förändrat. Det har hunnit hända ganska mycket bara på de här... på de 20 åren och sen mitt jump 02, samhället ser inte ut idag som det gjorde för bara liksom 15 år sedan. Det gör ju verkligen inte, alltså, det händer väldigt mycket. Så idag tror jag att vi alla människor är lite mer rörliga och det var precis det som Yogi Bhajan, han pratar ju väldigt mycket om det här med liksom informationssamhället och Aquarian Age och vad som komma skall och hur vi kommer att förhålla oss till varandra, vi människor och så, att det här, den här typen av samhällsstruktur som är på väg att växa fram med mer, att vi kanske lever mer i communities, att vi möts mer över sånt som är liksom intressesfärer och att samhällsstrukturerna förändras.
Mm.
Vi är verkligen på väg dit.
Mm.
En del är redan där.
Ja, det ser man ju verkligen. Det händer mycket. Det känns som det är två sidor. Att det är väldigt mycket liksom starka negativa krafter och också väldigt mycket starka positiva krafter i världen idag.
Så är det. Mycket polaritet.
Mm.
Inom oss också. För vi är ju världen. Mm, det är inte bara någonting på utsidan, utan den bor inom oss.
Ja, visst är det så. Ja, man glömmer lätt bort det där.
Ja, eller hur?
Där, vi man har externaliserar det. Allting. Det är inte jag, det är det som är resten av världen.
Precis. Men vi har det inom oss.
Mm.
Så att, det är mycket som pågår.
Mm. Har du träffat Yogibhajan?
Ja, det har jag.
Du har det?
Ja, det har jag.
Berätta om det.
Ja.
Hur var det?
Fantastiskt. Och säga kraftfullt. Mm. Jag träffade honom första gången 98. Och jag är i Hamburg, då hade han teaching där. Mm. Så då åkte jag och fyra svenskar till, jag tror vi var fyra eller fem som åkte ner. Och vi var fem. Och så var det teaching på fredagskvällen och vi anlände redan tror jag på torsdagen. Och på fredagen, jag kommer ihåg på det här yogacentret där vi var i Hamburg, så skulle teachingen börja med typ så här klockan, ja men du vet, kanske 6 på kvällen eller någonting. Jag tror vi var där 3 på eftermiddagen och liksom lyckades bli insläppta och satt och vänta. Och då lyckades jag sätta mig allra, allra längst fram. Så jag satt precis som du och jag sitter nu, och vi sitter med max en meter mellan oss. Ja. Så nära satt jag i Yogibhajan under den kvällen på teachingen. Och sen var det 2 dagar till med teaching. Och den lilla, kom väl.
Hej! Oj, ser du jättebra?
Ingenting duger nu.
Nej, då är bara mamma. Jag vet inte, det beror på lite vad man har för världsbild själv och vad man har för egna upplevelser och erfarenheter och allt det här. Men för mig så höll han en oerhörd förmåga till en neutralitet och en vakenhet som få människor förmår och har. Så min upplevelse när jag satt där och... spelar egentligen ingen roll om man sitter precis bredvid eller en bra bit ifrån eller egentligen sitter i något annat land. Har man förmåga att känna så, känner man det i alla fall. Men att vara nära en människa som, alltså ibland även då rent geografiskt vara nära en människa med en sån kaliber.
Mm.
Det är som att allt det där egna, det bara suddas ut. Så om du kommer med, tänk att du kommer med liksom en lista med 20 frågor och ditt mind är väldigt aktiverat och du ska liksom, du vill veta saker och allt det här. Sen sätter du ner och så är det en sån oerhörd närvaro, en sån otroligt stark energi. Mm. Så att allt det där du hade som frågor, det är bara borta. Det finns inte längre. Det enda du sitter med är en väldigt stark upplevelse och känsla av klarhet, renhet och att allt det precis som det ska vara. Det var min upplevelse.
Mm.
Så att det var som att, och jag har inga minnen efteråt av vad han pratade om, vad den här tidningen handlade om. Jag kommer inte ihåg någonting, och det är inte för att det är länge sedan.
Nej.
Utan det är bara för att det var så otroligt kraftfullt. Och någonting i det transcenderades i mig. Det var någonting där som faktiskt tog plats och tog form. Mm. Sen var det 2 dagar till med jätteintensiva workshops. Jag hade också förmånen att få träffa honom för att han ville träffa de svenskarna. Mm-hmm. Det svenska gänget som var där. Så okay. oss 4 eller 5 som var där, så ville han träffa oss och ställa lite frågor kring olika saker. Så att då hade jag också möjligheten att prata med honom lite mer. Ja. Sådär på tu man hand en stund. Och sen var han på festivalen också några gånger. När jag var på yogafestivalen där.
Mm.
Jag började åka på festivalen.
Ja. Men hur var det då? Prata med honom så här face to face?
Ja, det var...
Var han som en normal person?
Alltså, ingenting runt Yogi Bhajan var som en normal person. I alla fall inte med. Man ska säga så här. En svensk kvinnlig blick. Så är det väldigt lite som stämmer överens med kanske en djupt indisk tradition. Av levande. Och jag menar, damnad i svensk. Jag är uppvuxen på 70-talet. Och jämställdhet och feminism. Och allt det här. Och sen indisk man. Ur en djup yogisk tradition. Så är det väldigt mycket som inte liksom, du vet. Såhär, är som en vanlig människa på det viset. Med en svensk blick. Men... Han låg där i sin länstol, eller vad man ska kalla det för. Turbanen var av och det var hans underturban. Han hade på sig någon väldigt avslappnad kurta och låg med fötterna upp. Och bara var väldigt, väldigt avslappnad. Liksom.
Oh.
Och ställde några enkla frågor till oss som vi gjorde vårt bästa för att svara på. Liksom.
Oh.
Så att det var ju inte som att vi satt ner och slog oss ner och tog en kopp te tillsammans. Utan han hade en agenda och han hade frågor han ställde. Och, och liksom, och så att, men jag är...
Så ni var lite nervösa?
Vi var jättenervösa. Och du vet så här, och undrar vad som kan hända när man ska träffa en jag vet inte om det är så andra traditioner runt omkring. Så. Men det var ju liksom en lång väntan.
Hej, hej. Jag sitter här.
Kom, Alice.
Mm. Hon tyckte kameran
grej. Hon ser väldigt glad ut. Vi var med.
Ja.
Ta några foton, vet jag.
Ja.
Det kan du leka med.
Mm. Du får vara vår fotograf.
Ja, det tycker jag. Hon är lika stor som henne. Ja, nej, men det var lite pirrigt.
Ja, ah, jag kan tänka mig det.
Och vi väntar länge. Det är inte som så här svenskt liksom. Ja, men du har tid 10:00, möjligtvis att tandläkaren får vänta en kvart längre liksom. Men det var, jag tror vi väntade 3 timmar.
Oj,
ah. Det var liksom, whenever the master is ready.
Ja, precis.
Okej, okay,
vi väntar. Ja, det måste vara så speciellt. Så. Ja, men som att träffa en stor idol.
Ja, ja, alltså på den. Mm. Och det var ju så mycket, du vet, runt omkring. Mm. Vet, när Yogi Bhajan gled fram och gled in på de här olika yogacentren och platser runt omkring. Så folk hade ju förberett sig kanske, du vet, 2 veckor på att han skulle komma. Putsat var allt och fixat och grejat liksom.
Wow.
Så det var en stor apparat.
Tänk att ha en sån effekt på människor.
Ja.
De bara gör sitt yttersta för att allt ska bli så bra som möjligt och bli liksom sitt bästa jag när man kommer.
Så var det verkligen. Ja, fantastiskt. Så det var en väldigt sån liksom, hög stämning och hög energi. Och, det är som att kliva in lite i en vortex när man kliver in i en människas space, människa av den kalibern. Det är lite som att du kliver in som i en virvelvind av någonting och så är det bara att åka med.
Ja.
Ja.
Va?
Tycker du det? Vad menar du?
Ja, men min liksom känsla är att hon är väldigt lugn överlag.
Harmonisk.
Ja. Ja, men och hon föddes ju hemma. Det sa jag kanske.
Nej, faktiskt inte.
Nej?
Vad fantastiskt.
Ja, jag, när vi var på... Alltså det har vi ju inte kommit in på ännu, men vi träffades ju... När träffades vi egentligen första gången?
Det var... När var det, du?
För det var väl inte...
2000... Alltså Kalsa Way var ju 2015.
Ja. Var det då så, vi träffades första gången?
Men vi hade väl setts innan?
Ja.
Vi hade setts innan Kalsa Way-kursen drog igång. Mm. Det var ju augusti. Så vi kanske träffades på våren 15 då? Kan det ha varit något sånt?
Ja, men någonting sånt tror jag. Men det var egentligen där vi lärde känna varandra.
Ja, det var det.
När vi var på Skeppsudden. Mm. Ja, det var så fantastiskt. Alltså det stället är ju bara helt underbart. Och då var jag gravid. Var i vecka...
Vad var du?
32 eller något sånt där. Det var inte så lång tid kvar.
Nej, det var inte jättelång tid kvar. Men du var heller inte det där största fullmogna på slutet liksom. Utan det var ganska så här lätt i kroppen och rörlig och liksom så.
Jag minns att jag var väldigt trött.
Ja, det minns jag med. Ja.
Sov igenom alla som sanger.
Det kommer en liten stund.
Kom till mamma.
Ja. Men då var det ju mycket prat om hemförlossning. Och ja, det var ju hela den kursen var ju mycket det här att förbereda inför förlossning och hur har man en så bra graviditet som möjligt och hur tar man hand om barnet så bra som möjligt efteråt. Men då minns jag att då är jag inte redo att föda hemma. Jag tyckte att det kändes tillräckligt läskigt, kan man säga nästan så, att föda vår baby Sofia. Eftersom det var så mycket... Ja, men folk var ganska ifrågasättande även till det. För att de var det inte någon som dog där. Och det hade hänt grejer och så vidare. Och då var man ju så här, jaha. Och sen kom jag dit och då var det ju flera barnmorskor där. Och flera som hade rätt typ av erfarenhet. Så att jag kunde ställa massa frågor. Och
fick du dina svar?
Ja, det fick jag absolut. Så efter det var det ju inga problem med att föda på BB Sofia. Då kände jag mig helt, helt trygg med det. Att föda på en barnmorskeledd enhet. Och det... Sen gick ju den förlossningen jättebra.
Vad var det som gjorde att du fick ta att du tog klivet till att välja föda hemma då med Alice?
Jo, men det var nog det. Att det gick så bra. Att första barnet... Det tog inte så lång tid och det gjorde inte så ont liksom, som jag hade tänkt mig. Och jag behövde ingen bedövning av något slag. Och då tänkte jag, men då kanske det här med att föda hemma kan vara min grej. Och sen så läste jag ju på supermycket liksom, och pratade med barnmorskor och så. Och sen träffade också Gurmuk där i slutet. Och det kändes som att då landade det lite i mig. Att jag klarar det här. Det kommer gå bra. Men man behöver mycket stöd.
Oh ja, det gör man. Absolut. Framförallt om det inte är gängse. Utan att du behöver gå lite motströms. Då behövs det stöd.
Absolut. Good process. Ja, men Yogi Bhajan, det är ju stort att ha träffat honom, egentligen.
Ja, absolut. Det är väldigt, det är en ynnest, det är jag väldigt tacksam för. Men jag brukar säga det till de som jag möter, som är liksom nyfikna på kundalini-yogan och som vill djupa in i yogan. Och så, för det är ju ofta sådär, wow, du har träffat Yogi Bhajan. Då är jag såhär, ja, men egentligen det spelar ju ingen roll. Det är ju the teachings. Det är ju det vi gör. Det är ju det tekniken han lämnade som är själva grejen. Och den har vi alla tillgång till. Och
den finns kvar.
Ja, den gör det. Genom att använda teknikerna.
Ja, precis.
Så är det den vägen vi faktiskt kommer närmare Yogi Bhajan också.
Ja, precis.
Nu får den lilla flyga till sin...
Flyga lite till. Men kundalini-yoga då? som jag sa innan här, innan vi började, att jag är ju inte utbildad inom kundalini-yoga, men har en sån här, jag har utbildad nu inom gravid-yoga kan man säga, inom absolut. Den traditionen. Mm. Och har varit en del på kundalini-yoga-klasser och så, mm. och tycker att det är så fantastiskt. Mm. Mm. Men vad är kundalini-yoga för dig?
Wow, det är en stor fråga. Den är det mesta. Mm. Det är ju mitt liv liksom.
Det är, ja, det nu har det ju verkligen blivit ditt liv.
Ja,
det är mitt liv. Jobbar med det. Och...
Ja, så att det är... kundalini-yoga för mig är de redskap, de tekniker jag använder för att kunna få vara så vaken som möjligt och få hjälp. Mm. Att vara det som jag kan uppleva. Att det här är liksom den bästa versionen av mig.
Mm.
Ja. Mm. Det är den hjälpen.
Mm. Men varför blev det kundalini-yoga?
Det blev kundalini-yoga. Därför att det, nog, så här, för det skulle vara kundalini-yoga. Det var meningen. Det var skrivet i stjärnorna. Mm. Så när tiden var dags så ramlade det bara på. Då var det rätt från allra första sekunden. Mm. Så var det bara. Ja. Så att jag, när jag var i, alltså från så länge jag kan minnas, vet jag, från 13, alltså jättestarka minnen av, jag står och liksom tittar upp mot himlen och jag bara så här att någonstans härifrån kommer vi alla och så ska vi tillbaka dit. Och vet, väldigt mycket djupa och breda tankar liksom, så länge jag kan minnas.
Mm. Så det var som att du var på väg hela tiden?
Ja, hela tiden, absolut. Mm. Och... upplevelsen när jag började med, när jag liksom landade in på mitt första regelrätta kundalini-yoga-pass.
Mm.
Det var att, this is it. Här finns allt jag har liksom så här känt att, men det här är superspännande, det här är jättespännande. Det var bara som att landa hem.
Men gud vad härligt, alltså att känna det.
Ja, det bara var så.
För jag tror att många människor söker ju den där känslan.
Ja,
att kunna hitta det där som är rätt. Och sen hittar man det i olika saker. Ja. Någon kanske hittar någon frikyrka. Mm. Eller någon hittar någon sport. Som bara,
absolut.
Wow, det här är
eller en min partner.
Grej. En partner. Ja, men precis.
Ja.
Men kundalini-yogan är ju... Det känns som att det är mycket mer än bara en yogaform.
Ja, gud. Alltså det vi gör på mattan är ju ingenting, kan jag säga. Det är ju bara tekniken, det är bara utövandet. Sen handlar det om allt det här andra. Det handlar om våra attityder, det handlar om hur vi är med varandra. Eller hur, Alice? Men det gör ju det. Det handlar om förmåga att vara närvarande i stunden.
Ja, precis. Så det är egentligen utanför mattan sen som man får göra själva jobbet.
Så är det.
Ja.
Det är det som är grejen.
Nej, men det tycker jag är bra att... att komma ihåg.
Mm.
Att det här med att komma bort. Man tänker alltid så här, men jag måste åka iväg på ett retreat. Och jag ska sitta där och bli lugn och avslappnad och upplyst.
Mm. Mm. Mm.
Men det är inte där det händer.
Inte alls. Det är inte bara en inspiration. Det kanske är en liten puff i någon riktning. Mm. Men om vi alla höll på att fly iväg på retreat hela tiden. Vad skulle det bli då? Mm. Det handlar om att kunna vara fina med varandra i stunden och kunna manövrera ett hemmaliv, kunna manövrera en stressig tisdag morgon.
Ja.
Det är ju det som är grejen. Livet precis. Händer ju där. Händer ju inte i någon grotta liksom.
Gör det inte.
Nej. Händer där också, men det är inte i relation med varandra och inte liksom, det är inte där det är inte där vi behöver träningen.
Mm. Men sen kan man kanske behöva åka iväg på ett retreat.
Självklart.
För att kunna se vad finns det.
Och bosta och bli inspirerad. Och precis som man åker iväg och kanske åker skidor i Funäsdalen. Mm. Nej, men liksom, vi gör sånt som vi mår gott av. Och för att fylla på och ta en break och allt sånt där.
Vissa åker skidor, vissa åker och yoga.
Ja, och vissa är på dag. Eller hur? Det är jätteviktigt. Men yoga handlar ju om... För mig i alla fall, och ur den kundalini-yogiska perspektivet, så handlar det om att kunna vara goda människor.
Mm. Mm. Ja, vara en bra medmänniska.
Ja, precis. Mm. Yogi Bhajan sa ju det, att familjelivet är den högsta formen av yoga.
Mm. Jag känner det.
Mm, jag förstår det.
Jag har haft småbarn.
Ja, jag har också haft småbarn. Ja. Nu är de stora, men I know.
Mm. Ja, precis. Alla som har varit där, de minns. Ja,
absolut.
Ja. Det är en speciell tid.
Ja, mm. En fantastisk tid. Men all tid är fantastisk. Faktiskt.
Ja.
Man ska ta vara på den tiden. Då växer upp allt för fort.
Ja, mm. Ah, fast jag nej. Jag tycker allt är fantastiskt. Jag har två barn som är, säg, den är 16 och en är 22. Och jag tycker det är precis lika fantastiskt som när de var små.
Det.
Allt är...
Jag har bara en som är 37.
Och ja, det är och det är också fantastiskt. Eller hur? Eller hur?
Mm.
Det är... Mm.
Fast det är ju lite extra med pappa.
Grädden på moset som de säger.
Ja, precis ja. Som de säger. Men jag är lite nyfiken på det här med kundalini-yoga. För du har ju också hållit på med hatta-yoga, andra yogaformer och testat runt. Varför just kundalini?
För mig är det så här att i kundalini-yogan, och jag tror att det är... Jag tror att det bara så att den bara matchar med mig. Det är meningen att jag ska göra kundalini-yoga. Det är här jag känner mig hemma. Det rimmar, allt det filosofiska rimmar så med mig. Och kundalini-yogan handlar så otroligt mycket om både det fysiska och det mentala och det emotionella. Mm. Och hur vi är med varandra och om andningen. Det är så väldigt, och det är så mycket filosofi i alltihopa. Och det är, käkar den lilla på stolen, väldigt söt. Det är så komplett. Det är en hel livskunskap.
Mm.
Och det tror jag att de andra yogaformerna är också. Jag har inte gått så djupt in i någon annan tradition. Så jag kan inte uttala mig. Men det attraherar mig direkt också. Allt detta med våra mantran som vi har. Och jag kände det. Det var någonstans det som direkt var den stora skillnaden för mig. Mellan mitt hattautövande och kundalinin. Att i hattan så hade jag i alla fall inte använt mantran på det sättet.
Mm.
Så det gjorde att... Ja, det var en dimension som kom till.
Mm.
Som för mig var så konkret.
Mm. Ja, jag började med mantran när jag var på hatta yoga, min hatta yoga utbildning.
Ja, du ser.
Så det var liksom
det var den vägen första, du...
man kan säga den första ingången till, till mantra på riktigt.
Ja.
För vi jobbade med Guru Gita och det var liksom... sitta och recitera och bara träna på de här och träna på sanskritord och plugga sanskrit så att säga. Det kände jag ja men det här är seriöst liksom, det här är på riktigt, nu får jag lära mig grunderna och varför och det som ligger bakom.
Det är ju otroligt inspirerande. Och också känna vad mantrarna gör. Alltså det, vad som händer i oss när vi använder dem. Och det är stort liksom.
Precis. Ja, man förstår liksom djupet också i dem. Så det, jag skulle absolut vilja rekommendera det. Att, ja, men att våga gå på djupet och studera mantran lite mer. För det tycker jag gjorde att jag fick en annan, ett annat förhållningssätt till det.
Och det är det här någonstans som är så fint. Att... går vi på djupet i egentligen vilken tradition som helst som är yoga, liksom, som verkligen är yoga, så, så hittar vi ju all kunskap.
Mm.
Det är bara olika vägar som leder till samma källa, skulle jag vilja påstå. Det var en liten här som jag tyckte den där mikrofonen är mest spännande saken av allting.
Ja, precis.
Det är den. Eller hur? Du vill gärna liksom att den här ser dödspännande ut. Ja, jag ser det.
Men jag är väldigt nyfiken på kundalini-yoga och vill gärna lära mig mer. Jag känner att jag någon dag vill gå mer på djupet. När jag får tid efter småbarnsåren.
Precis, när det finns ett space liksom.
När det finns ett space, ja. Så är det.
Och det är någonstans sådär att när vi verkligen väljer att gå på djupet så finns det ju... Men nu har jag hållit på med det här i... Eller hållit på med, det låter ju så banalt, men liksom haft yogan som en väldigt trogen följeslagare i 25 år. Liksom. Mm. Och jag känner så här, gud, det finns så mycket kvar att lära. Mm. Det finns så mycket kvar att utforska. Det känns som jag bara börjar skrapa på ytan.
Ja.
På riktigt alltså. Mm. Alltså det är oändligt.
Mm.
Och det är både hisnande och härligt.
Intressant är det. Ju mer man lär sig, desto mindre vet man.
Ja, så är det. Så kände jag när jag pluggade på. Jag läste till översättare på universitetet. När jag var i 20-årsåldern och då läste jag franska.
Mm.
Och då var det bara så här, ju mer jag lärde mig, ju mer jag insåg att jag kan ingenting.
Ja,
verkligen.
Det, allting är så mycket större.
Ja, det är så stort. Ja, det är samma här.
Så är det. Men det är väl härligt liksom att det... Att det finns den här expansionen där man kan bara djupdyka och kan studera det hela livet.
Ja. Och just det att jag har förmånen att få dela med mig av det här till alla som går utbildningarna. Och både i Satnam Rasayan, i healingtekniken och närvaroträningen och sen på yogalärarutbildningarna. Så, och det här att få dela med sig det utav liksom, till människor som är dedikerade och som vill och vill lära sig mer och upptäcka sig själva och hela den här resan som vi gör. Alltså för mig är det så otroligt inspirerande. Det är så vackert så att jag, och så när det kommer liksom återkopplingar från deltagare, och de kommer ju titt som tätt ibland, ramlar in liksom flera sms och mejl per dag om hur fantastiskt det är med yogan och hur mycket personen lär sig om sig själv och allt som händer. Och det är sån ynnest att få att bidra med det på människors liv. Det är stort.
Precis. Vara med och förändra. Man förändrar ju världen lite grann hela tiden. När man kan jobba med människor och försöka... Ja, vi pratar mycket om vibrationer liksom, eftersom vi håller på mycket med musik. Men att man höjer vibrationer liksom, till en annan nivå.
Det är det.
När man blir mer medveten.
Men det är så mycket tufft idag. Det är så rörigt. Det är så mycket som händer. Det är många människor som har det svårt. Allting går väldigt fort. Så att... Och då är det många av oss, tror jag, som kanske nästan blir lite överväldigade liksom. Jag menar, ser ju bara på, jag har ju tonåringar och liksom unga vuxna. Men vad ska vi göra för att liksom bidra till den här världen så att den blir bättre? Jag menar, tittar man på vissa prognoser så det ser ut att gå käpprakt åt, ja, du vet vart liksom. Och då, så någonstans är det att kunna vila i att vi alla, det vi gör, det gör en skillnad. Och så att man kan göra någonting. Kan bidra till att någon går hem och har fått lära sig en övning som hjälper att vara mer på plats i relationen med sin partner. Och så blev det familjelivet lite skönare. Och det, allting sprider sig som ringar på vattnet. Så det finns något vi kan göra. Allihopa.
Precis. Men varför ska man... Om man tänker så här, någon som aldrig har gjort yoga. Så här, varför ska man göra yoga?
Ja, varför? Det finns ju massor med anledningar. Man kan ju gå på den fysiska anledningen. Så här, men du blir mycket starkare i kroppen, balanserar ditt hormonsystem, stärker nervsystemet, får ordning på muskler, blir mer avslappnad, du får bättre liksom, balans i ditt körtelsystem. Alltså det finns hur mycket som helst. Så den vägen kan man ju välja gå. Eller så kan man säga att nej, men jag vill få mer ordning på mitt mind. Jag är ju så här superstressad, jag kan inte fokusera, jag sover dåligt, jag... Alltså den listan kan ju också göras jättelång. Jag har ångest, eller bara känner att jag vill bara sitta och ha lite lugn och ro, tack. Kan man få det? Liksom, det där. Så. Eller som vissa som är bara säger, jag känner mig lost. Vad är själen för någonting? Vad är meningen med livet? Ja, Alice, kom. Kom och var med här. Kom. Hej vänner, du vill också vara med och
känner
prata om.
Känner du dig lost?
De viktiga saker i livet. Nej, men alltså också bara den här känslan av att jag har en kontakt med min själ. Att jag ens börjar nosa på liksom, vad är det? Vem är det? Hur låter den rösten?
Precis.
Så att det finns massor med anledningar till att göra yoga. Och det finaste är att man får med sig allt det där.
Ja, exakt.
Rubbet.
Det låter ju fantastiskt.
Ja,
när ska du börja yoga?
Det är den här.
Ja, precis. Bebisar yoga hela tiden.
Ja, det gör de.
De är liksom in the now. Men sen till Kaspars fråga. Du känner ju att den är så här passande.
Ja.
Nu när du har jobbat så mycket med dig själv och yogan och så. Vad har man då för utmaningar? Ja. Vad kommer man till?
Samma utmaningar.
Ja.
Det är precis samma utmaningar. Livet är ju livet. Så att det är ingen skillnad. Och vi har ju alla liksom ett familjeliv och liksom en vänskapsliv och ett så kallat arbetsliv. Även om jag inte känner att jag arbetar på det sättet, för att det här är mitt mission, det här är det jag lever, det är det jag gör. Men det är ju fortsatt massor med saker som händer, så att det är ju samma. Allting handlar mer om att det är ett annat förhållningssätt till det som händer. Det är det som är skillnaden. Där jag kanske tidigare hade en tendens att bli ledsen eller känna mig kränkt eller bli orolig eller så är spannet, vägen dit är längre idag, där jag kanske har en större möjlighet att och vara kvar i mig själv och hitta sätt att vara fin med mig själv och snäll med mig själv och inte döma mig själv och allt det här.
Ja.
Eller döma andra för den delen.
Mm. Ja. Det där är ju så otroligt viktigt.
Ja.
Att hitta självkärlek.
Ja. Det är väldigt mycket det här handlar om.
Mm.
Mm. För ska vi kunna vara sköna liksom med vår omgivning, då måste vi vara sköna med oss själva. Det börjar ju där. Mm. Mm.
Ja.
Och grejen är den att när vi är så här små som Alice, 7 månader, då kan vi det där. Vi har det. Det här är vårt normalläge. Mm. Sen händer det saker och så glömmer vi bort.
Till varför man ska yoga överhuvudtaget. Mm. Mm. Det är väl ungefär samma som varför man ska kundalini-yoga.
Ja, absolut.
Men det som skiljer kundalini-yogan, så som jag ser det, är väl att jag skulle kalla den för att den är lite mer spirituell, kanske. Ja. Om man inte har gjort yoga förut så kanske man tycker att det är lite sådär flummigt.
Absolut. Gud, ja. Grejen är den med kundalini-yoga, jag brukar säga att det är som att man får liksom allting som yogan innehåller på en gång. Många andra traditioner, då tar man en liten bit i taget. Mm. I kundalini-yoga, jag tänkte att du är som ett buffébord. Du smakar lite på allting på en gång. Så att Yogi Bhajan, han levererade ju kundalini-yogan till väst därför att den är så effektiv. Det går så fort. Så att vi kan göra en meditation i bara 3 minuter och få en effekt. Och han menar på att vi behöver snabba tekniker därför att det kommer gå så fort. Och folk har inte tid att sitta i ens en halvtimme om dagen. Vi kommer behöva övningar som handlar om att jag gör någonting i 11 minuter och då ska det vara skarpt. Mm. Det ska vara otroligt energimässigt väldesignat så att du får en tydlig effekt. Mm. Och det får du av kundalini-yogan. Den är otroligt. Det är ju en raj-yoga. Alltså det är liksom en kunglig väg.
Mm.
Så att, och yoga omfattas ju av 8 delar. Patanjali som strukturerade upp, och man vet inte om det var en skola eller en person, men som strukturerade upp vad som ingår för att det ska få kallas yoga.
Mm.
Och då har vi ju 8 delar. Yamas och niyamas som handlar om våra förhållningssätt. Hur vi är med oss själva och vår omvärld. Vi har asana som handlar om våra kroppsställningar. Och det är det man tänker på många gånger när man ser yoga. Och sen är det pranayam som är våra liksom andningsövningar. Att kunna bemästra prana. Och sen har vi liksom 4 delar till som handlar om det meditativa.
Mm.
Och det sista liksom delen där handlar om sammansmältning med det gudomliga. Och alla de här delarna, de blir liksom berörda i en kundalini-yoga-klass.
Mm.
Så när man kommer in och sätter sig kanske för första gången, så kommer det här på ett eller annat sätt att liksom bli påhälsat. Och det är det man många gånger känner. Så att vad gjorde ni då? För vi gjorde kanske inte så mycket. Vi låg ner, vi sjöng lite. Men jag känner mig helt annorlunda. Någonting liksom. För det här är verkligen en väldigt skarp energidesign. Mm. Så det är det som tilltalar mig. Mm. Att den är så potent. Liksom.
Mm. Mm.
Så att, och alla kan göra det.
Mm. Hade vi den här övningen när man skulle sitta med tungan och vifta med den innan
länge.
Länge!
Ja.
Det var väldigt flummigt.
Ja. Men det kan man ju tycka är jättekonstigt. Varför ska man sitta? Och så är dessutom människor så här turban på huvudet och ska man sitta och göra jättekonstiga grejer liksom.
Ja, exakt.
Och så ibland, man behöver liksom kliva bortan för det där och hålla en väldigt skarp attityd av nyfikenhet. Mm. Och så här, okej, det här verkar weird. Men sen då, om jag gör det och bara känner och stanna med upplevelsen, så har jag ju haft många av mina mest fantastiska upplevelser och faktiskt början till någonting nytt på insidan i mig genom att våga hoppa och göra någonting som kan se flängt ut.
Ja,
men som faktiskt energimässigt är bara väldigt smart.
Mm. Mm. Ja, men det är väl just det, släppa egot.
Mm.
Släppa alla de här tankarna kring hur ser det ut, hur ser det här ut?
Ja, ja.
Och vad ska folk tycka om mig?
Ja, precis. Våga släppa det.
Mm. Mm.
Oh, ja. Och sen, men mycket vad det handlar om i yogan, det handlar om att göra det varje dag.
Mm.
Ska någonting verkligen bita och ta form och skapa en förändring så behöver vi göra det varje dag.
Mm.
Och det är ju många gånger det mest utmanande för de flesta.
Mm.
Mm. Att få till en daglig rutin.
Ja. Mm. Jo, men det är det.
Mm. Mm, eller hur?
Det kan jag vittna om.
Ja, det kan vi alla vittna om. Det är det. Men då är det för det är så bra med kundalini-yoga. Man kan göra bara en 3 minuters meditation.
Mm.
Det finns meditationer som är liksom klara på 3 minuter. Man ska inte göra längre.
Mm.
Och som har en effekt. Och det tycker jag så här, det är ju briljant.
Mm. Kan man hitta så här videos på YouTube kanske då? Så man kan
följa? Ja, det kan man göra också. Jag gjorde någon 3 stycken meditationer för något år sedan som jag spelade in. Som är 3 minuter var liksom.
Mm.
Som man kan göra. Som också ligger ute. Så att det finns att hitta.
Oh.
Mm.
Och då söker man på ditt namn?
Jag tror att man gör det.
Ha?
Jag har inte sökt själv. Men jag vet att jag såg efter att de var gjorda att de låg ute. Så jag gissar att de ligger på YouTube. Ha? Jag gissar det. Annars så går ju det att ordna på något sätt.
Mm.
Och det är säkert bara att söka på 3-minute meditation och kundalini yoga. Det är vad jag skulle söka på.
Mm.
Ja,
det är väldigt bra med internet.
Ja, det är det.
Mm.
Det är
på det sättet att det blir tillgängligt för så många.
Precis.
Mm.
Så att och samtidigt i det där, och det är fantastiskt, verkligen. Men någonstans i allt det här när vi börjar anamma en teknik som ju kundalini-yogan är, så blir det också väldigt viktigt att ha någon som kan guida en lite grann.
Mm.
Det finns en lärare. Även om läraren bor i teknikerna. För teknikerna är så kompletta. Så att bara man följer recept och allting. Så finns det liksom en inneboende intelligens. I kriasarna. I det vi utövar.
Mm.
Själva yogan. Men det är också fint att ha någon på utsidan. Som stöttar och guidar och allt sånt där.
Ja.
Tillsammans med internet.
Ja, precis. Ja, annars kan man ju bli så ensam i det.
Ja.
Och det är mycket lättare att komma igång och yoga eller meditera om man gör det i grupp.
Oh ja, faktiskt. Det är väldigt
starkt. Man har en tid liksom.
Av att vara tillsammans.
Jag har börjat göra lite som mamma-baby-yoga nu.
Mm, nej, vad fint. Tillsammans med Alice.
Tillsammans med Alice och några mammor och där jag bor.
Gud, så bra.
Ja, så vi gör det bara hemma hos mig.
Det är inte så bara.
Eller?
Det är världens projekt.
Ja, jo. Nu var det faktiskt ett tag sedan vi fick till det. Eftersom vi har haft så mycket sjuklighet. Men,
fortsätt bara så snart du kan.
Ja. Men det tycker jag är så fantastiskt. För det är just den här kraften av att vara tillsammans med andra.
Mm.
Och det blir en helt annan grej.
Ja.
Även för mig. Även jag kan ju göra yoga själv hemma för att jag vet vad jag ska göra. Men det är inte samma sak som när jag gör tillsammans.
Det är sån stor skillnad. Och vi verkligen stöttar varandra. Och det är det man blir liksom. Det är upphöjt i kubik alltihopa.
Ja.
Så att det blir väldigt mycket mer kraftfullt.
Mm.
Man både inspirerar och stöttar varandra.
Precis.
Så är det.
Jag skulle vilja fråga dig också om Gurmukh.
Ja, absolut.
Hon är ju väldigt speciell för mig.
Mm.
Och jag tror att hon är väldigt speciell för dig också.
Absolut.
Ja. När kom du i kontakt med Gurmukh för första
gången? För första gången, det var väl någon gång på 90-talet jag såg en av hennes böcker.
Mm.
Liksom visste om att hon fanns. På 90-talet hade vi inte så mycket internet.
Nej, precis.
Bok liksom, sådär du vet. Och sen tänkte jag, vet du, att jag tänkte någonstans där i liksom skiftet över mot millenniet att tänk liksom, Gurmukh, det skulle vara jättehäftigt om hon ville, tänk om hon kunde komma till Sverige någon gång. Och så jag började leka med tanken liksom.
Ja. Åkte du dit och träffade henne också?
Nej. Utan en vinterdag, december, om det kan ha varit 08 eller 09 eller någonting sånt där. Så satt jag på en soffa uppe i Gurudevs rum i Perugia. Där vi har vårt Satnamrasayan-retreat varje år.
Mm.
På lunchen. Och sen så kom hon och satte sig bredvid mig på soffan. Mm-hmm. Och sen började vi ju prata.
Mm-hmm.
Och från den dagen så har vi pratat. Ja, så sent som i morse pratar vi. Så att det är ett, liksom ett pågående samtal. Och det bara var väldigt så självklart i vårt liksom, möte. Vi, i det vi gör och sådär. Så att... Ja, det är det där också. Ju mer yoga vi gör och ju mer vi förkovrar oss och alltihopa så... Nu är inte Yogi Bhajan i fysisk form.
Nej.
Och Gurmukh, jag skulle inte påstå att hon är inte min lärare, hon är min vän.
Mm.
Men hon är också en otrolig inspiration.
Mm.
Och att inspirera varandra och ha vänner som tell you the truth.
Ja.
Ja, de växer inte på träd.
Mm.
Mm. Människor som verkligen ser och som inte... tvekar att säga vad de ser av kärlek är väldigt värdefullt. Plus att hon är en otrolig inspiration. Men herregud, kvinnan fyller 76 snart. Hon är vital som en 25-åring i sitt mind liksom.
Och kroppen.
Ja, kroppen absolut.
Hon är så vig.
Ja, oh gud ja.
Ja, jag är imponerad.
Ja, jag är det. Och all den yoga hon gör. Alltså hon... Hon verkligen håller sin sadhana.
Mm.
Både yoga och mediterar.
Och nu jobbar ni tillsammans med ett retreat eller workshop.
Det är alltså, jag började bjuda hit henne tillsammans med kollegor. Bjuda hit henne då, så att hon har ju varit här i Sverige och haft massor med workshops sedan dess. Mm. Alldeles liksom, sen vi började lära känna varandra.
Mm.
I olika, liksom här på centret och vi har haft Kalsa Way och utbildningar. Och sen så har ju hon ett koncept som heter Radiant Power of Women.
Mm.
Som handlar om att föra ut all den här kunskapen som Yogi Bhajan förmedlade om det feminina. Och hur viktigt det är i världen.
Mm.
Och att empower women helt enkelt.
Mm.
Och det är ju inte för att kvinnor ska slå sig för bröstet. Det handlar ju om att vi alla ska förstå att utan det feminina på plats så havererar världen.
Mm.
Mm. Så där är jag med. Och vi håller retreat tillsammans och... Även flera kollegor är med i det och vi gör grejer på Kreta tillsammans och har massor med planer för framtiden. Så att det är jätte...
Nej, det är inspirerande.
Ja, vi håller på och filurar kring om det blir nästa höst eller nästa vår.
Okay.
Så om ett år eller knappt ett och ett halvt år, något sånt där. Mm. Så håller vi på att titta på platser som vi kan ha det på och så.
Och det är för alla kvinnor?
Ja. Som har gjort yoga, som inte har gjort yoga. Yogande kvinnor tar med sig systrar, väninnor, mammor, kollegor. Okay. Det är för alla.
Ja.
Ja, så är det.
Jag tycker att, jag vet inte om det är så att jag har fått upp ögonen för det. Eller om det är så att det finns en rörelse i världen nu där kvinnor går samman. Man ser röda tältet och gudinnecirklar och sådär.
Mer och mer. Mm. Det har ju liksom funnits, och allting har ju funnits mer i det fördolda tidigare också. Men nu har vi liksom internet och vi har den typ av kommunikation vi har. Så att allting kommer ju fram och sprids snabbare. För att det är fler som vet om det, fler som vill vara med.
Mm.
Så det är nog både och. Det syns mer, men det sprids också mer.
Det finns nog många kvinnor
på föreningar
som
aldrig. Oh ja, oh ja.
Precis. Ja, men grunden i det hela är väl att kvinnor behöver våga visa sin feminina kraft och liksom bejaka den och vad ska man säga? Vi har ju levt i ett patriarkaliskt samhälle så länge och det är det som har värderats.
Ja, precis.
Så vi måste ju börja värdera de kvinnliga sidorna.
Ja, och om inte vi kvinnor gör det, hur ska vi då kunna förvänta oss att männen ska göra det?
Mm.
Så det här handlar ju väldigt mycket om att återerövra det som redan är här. Och synliggöra det.
Mm.
Och stå stadigt både i vår feminina och vår maskulina energi. Och börja verkligen omfamna en balans på insidan.
Mm.
Så att det handlar väldigt mycket om systerskap och ett människoskap.
Mm.
Därför att det är också vi kvinnor som fostrar de blivande männen. Vi är ju med och gör det.
Ja.
Allihopa.
Mm.
Så att, det finns väldigt mycket jättespännande och fint och kraftfullt och lite provocerande.
Ja.
Liksom, som kommer ur den yogiska, kundalini-yogiska, jag säga, kunskapsbanken. Där Yogi Bhajan var, han var brutal liksom.
Ja.
Han sa bland annat så här att... chicks liksom. Why do you call yourself chicks? You should all be eagles. Och den tycker jag är ganska bra liksom. Det här att verkligen vara i sin power.
Ja.
Så det är mycket det radiant power of women handlar om.
Låter fantastiskt.
Mm, det är det.
Jag
det
vill komma.
Ja, jag med.
Jag vill
ja. Kom.
Hur ung får man
vara? Ja, precis, ta med lilla. Nej, men vi har ju pratat om det att vi liksom så här att med, är det så att det kommer en massa och fler vill ha med sig de unga flickorna och tjejerna och unga kvinnorna så att så kan man liksom målgrupps, du vet, under själva retreaten ordna så att alla får sitt.
Ja, just det.
Mm. Kanske vi ska åka tillsammans då.
Kraft i en liten kropp, ett barna under som ger oss hopp, bryter i mark varje dag, lever i nu. Smakar på livet med lyckoskjut, med humor och glädje du leker dig fram i din närvaro. Är jag aldrig ensam, du visste vem jag var. Som de säger att du är en vis själ med ett stormigt humör. Du är vit, du är
Satnam Rasayan.
Ja.
Som man säger, vad är det? Jag har förstått att det är en healing-teknik.
Ja, det är det.
Berätta mer. Ja. Det låter fantastiskt. Ja, healing-teknik.
Det är det. Satnam Rasayan, det betyder djup gudomlig avslappning.
Ja.
Och det är helt inom kundalini-yogan. Det var det Yogi Bhajan gjorde hela tiden. Det handlar om det handlar om närvaro. Och det är när vi är helt i närvaro som läkning börjar ske. Om vi använder den här närvaron. Så att det här är en utbildning som tränar oss i att hålla närvaro. Och att kunna hålla en intention. Alltså någonting jag vill låta få bli omhändertaget. Det är lite sådär... spännande att använda orden läka, du vet, för då börjar man, det blir så kvacksalverilag och sånt här. Det gäller att vara noga med vad vi, men att hjälpa en kropp att återinstallera sin balans, att må bättre.
Mm.
Mm. Så att så vi går ju aldrig ut, vi går inte ut och håller på och pratar om att vi ska läka saker hit och dit, för så det är inte på den nivån, utan det här handlar om att hjälpa oss människor att djupt kunna slappna av, och när vi gör det då vet man också vad som händer i kroppen med vilka hormoner som frisätts och så, hur den egna läkeprocessen får börja sättas igång.
Mm. Precis som man brukar säga i vanlig shavasana.
Ja, absolut.
Det är där läkningen händer.
Ja, precis så. Och det som är skillnaden här då, det är att du som får en behandling, du kommer bara hit och lägger dig på den här madrassen du sitter på nu. Kommer hit och lägger, så sätter jag mig eller någon annan bredvid. Och så är det jag som mediterar och försätter mig i ett djupt meditativt tillstånd. Och i det så låter jag dig liksom få följa med på den resan. Så du behöver inte göra någonting själv.
Mm.
Så det är att få liksom en upplevelse av det här djupa avslappnande tillståndet.
Mm.
Genom att någon hjälper dig att få det.
Okej, så man kan komma hit och få en session med dig.
Ja, precis. Bokar in det helt enkelt.
Okay.
Vi har ju utbildat lärare utan healers sen 2006 i Sverige.
Jaha.
Och sen runt om i Norge och Island och så runt omkring. Så att det finns ett gäng. Det finns fler och fler.
Det finns ett gäng. Ja. Island också.
Ja, där har vi också varit.
Mm. Hur lång är utbildningen?
Utbildningen för Sakura Sound, den är steg 1 i 1 år, steg 2 i drygt 2 år.
Okej.
Okay. Ah.
Mm. Man behöver vara dedikerad.
Ja, och saken med Satnam Rasayan är att vi träffas 8 dagar utspridda över ett år, men all träning sker ju hemma. Här kan man inte läsa sig till.
Nej.
Det finns det går inte. Det här är bara att göra
praktiskt.
Ja, precis. Ja. Meditera och träna på att vara vaken.
Mm.
Ja, det är så det går till.
Mm. Är det någonting så här som du skulle vilja skicka med dig ut i eten här? Liksom?
Ja.
Vad behöver världen höra?
Ja, precis. Åh, herregud. Vad är det världen behöver?
Uh-huh.
Tack, tack, tack. Attitude of gratitude. Det här någonstans med att kunna vara tacksam. Till exempel. Att vara tacksamma för allt det vi har. Mm. Och fokusera på det vi faktiskt har. Och omfamna det. Istället för hela tiden söka efter någonting annat.
Precis.
Bara en sån sak.
Ah.
Bara en sån sak. Så många av oss är så fokuserade på det som vi upplever är fel. Som inte funkar.
Ah.
Men allt det vi faktiskt har.
Mm.
Bara det. Och det är genom att göra yoga och meditera. Så kommer vi så mycket närmare allt det här. Vad vi faktiskt har. Mm. Att kunna sitta och känna att jag är nöjd. Det finns en tillfredsställelse och den är djup. Den handlar inte om att jag inte är törstig. Det är ju viktigt att inte sitta och vara törstig och hungrig och allt sånt här. Men du förstår vad jag menar. Att kunna känna liksom att jag är omhändertagen i sanning. Det till exempel. Jag tror att det är väldigt många av oss som går omkring och känner oss otillfredsställda. Missnöjda. Vi söker efter någonting. Och vet inte ens vad det är.
Mm.
Så det till exempel. Så, att, så här verkligen vad jag vill säga och skicka med ut är att. Gör någonting litet, om så bara var liksom 5 minuter varje dag. Gör någonting litet på lika samma sätt som vi duschar för att vi inte ska lukta svett och få känna oss fräscha.
Ja.
Det tycker vi självklart att ta hand om den fysiska kroppen.
Precis.
Men att ta hand om kontakten till själen och ta hand om rensa vårt sinne.
Mm.
Vårt sinne kan vara hur smutsigt som helst.
Mm.
Ett smutsigt sinne, ett obalanserat sinne, det är ett reaktivt sinne. Och ett reaktivt sinne är inte alltid så snällt.
Nej.
Det är dömande.
Mm.
Hårt mot både sig själv och omvärlden. Så att göra någonting litet varje dag för sig själv, för sitt sinne och för kontakten med sin själ, det skulle jag vilja uppmuntra alla till att göra, om det bara är 3 minuter.
Mm.
För det är all skillnad i världen.
Mm.
Och behöver man stöttning och hjälp med det, så finns det massor med hjälp att få på nätet,
ja,
och på yogacenter runt om i landet och sådär. Det är bara att googla.
Ja, precis. Yoga är så utbrett nu, så det finns.
Ja, det gör det. Finns överallt.
Mm. Vilket fint budskap. Jag tycker verkligen, du har helt rätt i det.
Mm. Tack för vårt fina samtal.
Ja,
jag har aldrig varit med, och mormor också. På ett hörn.
Ja, vi har varit full house här.
Jag kan prata hur mycket som helst om det här. Jag kan prata i år och dag om de här sakerna. Det är
såklart. Det är din passion.
Ja, det är min passion.
får aldrig slut.
Nej, det tar inte slut. Det bara föder nytt.
Det är så härligt.
Du har lyssnat på Jorderopodden, podden där vi söker inre frid och yttre fred genom yoga, meditation, musik, gemenskap och allt vi kommer över. Tack för att du lyssnar, delar och prenumererar. Vill du veta mer om oss går du in på jordero.com. Vi finns även på Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram och sist men inte minst Patreon, där du kan stötta vårt arbete och bli en aktiv del av vår tribe. Var din egen sol och låt världen drunkna i ljus. Vi ses.